There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 9, ett avsnitt där vi fortsätter att prata om det som vi började prata om i avsnitt 8, att vara snäll mot sig själv som idrottare. Och det gör vi som vanligt med Fredrik Weibull och Mikael Wallsbäck. Och efter att vi spelade in förra avsnittet så uppstår alltid det som händer vid kaffeautomaten när vi är klara, att samtalet fortsätter, det tar liksom aldrig slut. Och Fredrik, du fick ju starka reaktioner på Mikaels avslutning i förra avsnittet.
Fick jag, för alltid starka reaktioner på det Mikael säger.
Det rörde sig orosmoln i studion då.
Tycker du
så
det?
Arg var du.
Vad arg.
Ilsk.
Jag var jättesnäll mot mig själv här.
Du sa ju faktiskt det där om att man kan istället för att, ja, men det här, man kan ju tala om för sin tränare eller andra vad man gjorde bra, men man kan också bara säga att det var bra.
Vad menar du? Nej, jag menar tvärtom, att det lät som att bara säga det lät, sista du sa var att man ska säga att det gick bra, eller vad, men jag menar mer att mer specifikt lyfta vilka punkter som gick bra, alltså, ja. Och det tycker jag, alltså många, det är värt att träna på. För när man frågar många idrottare så har de svårt att hitta en enda bra sak de gjorde. Mm. Och jag menar, jag lovar, det är mängder av bra grejer de gjort. Så det är en bra träningsgrej.
Ja, och i de samtalen med andra också, när man som träffar liksom, andra, att också kunna begränsa de samtalen. Att det blir lite så att så, ju längre du pratar, alltså om du träffar din pappa eller mamma eller någon efteråt och börja prata om hur det gick i fotbollen, så ju längre ni pratar så brukar man ju mer och mer komma in på kanske, ja men okej, det här funkar inte eller så. Men det går ju faktiskt att säga så här, men det kändes bra, och så börjar man prata om landet eller om en bra film eller någonting annat för att komma ifrån det samtalsämnet.
Man måste inte alltid lyfta det dåliga.
Det är oftast ganska skönt att prata om andra saker också.
Ja, så viktigt. Och i bilen hem med sonen eller dottern, prata inte om träningen, prata om något roligt annat.
Det är jätteskönt. Alltså för massa år sedan när min äldsta grabb spelade fotboll, så brukade jag alltid stå vid sidlinjen tillsammans med en äldre pappa i det laget. Och han hade så skön inställning. Medan alla andra stod och var upprörda för att de missade öppet mål eller tappade bollen vid fel tillfälle så blev en spelvändning. Då såg han och bara skrattade. Och det där är en ganska skön känsla. Att man kan välja att ta den. Och så kan man stå och njuta åt det fantastiska skådespel som försiggår på planen med våra små artister när vi snackar knattar. Det är ganska roligt när saker och ting går åt pipan. Det blir minnesvärda ögonblick.
Får tänka lite på hur man skrattar också. Det kan ju vara väldigt traumatiskt om alla står och skrattar åt en när man missar friläget också.
Ja, absolut.
Men absolut, lite humor kring det istället för...
Nej, men som framförallt så här omgivning, att man kan vara stöttande på så många olika sätt. Men ibland så kanske man inte bara ska prata om allt det där negativa, för det är det negativa vi alltid pratar om. Det är ju sällan så vi ägnar 20 minuter åt vilket fantastiskt mål du gjorde, Fredrik. Hur gick det till? Utan vi snackar om... Men hör du, alltså du måste ju liksom... hinna tänka, fundera innan du lägger passen så att du inte...
Och jag skulle vilja vrida på den lite mer också, inte bara vilket fantastiskt mål jag gjorde, även om det var makalöst, så vilken otrolig vad jag kämpade sista kvarten fast det var helt slut. Och eller vilken fantastisk löpning jag gjorde där, fast jag kanske missade. Och trycka på när man verkligen anstränger sig och gör rätt grejer som inte går bra. Det där fantastiska målet, det kommer man ju prata om också faktiskt. Så att mer lyfta insatser när man gör rätt grejer som inte kanske går bra. Och lyfta att det är grymt och att man ser det.
Jag satt i veckan här och surrade med en av de kanske mest kloka människor jag har träffat. Nej, det finns många som är kloka. De flesta är ju det.
Vilket tänker du
det här
på
var, det här är äldre,
det var när vi snackade i torsdags.
Det här är äldre generationen, 87 bast. Så säger han så här, det viktigaste är att man gör så gott man kan.
Ja, men det är så sant. Även om det låter tjötigt, så är det liksom, det är allt vi kan göra. Om man fortsätter göra det hela tiden så lovar jag att det blir utveckling.
Och då tänker jag direkt på alla idrottare så här som dopar sig. Det är ju fusk. Då gör man ju inte så gott man kan. Och det är ju, jag tror att det fusket är lika allvarligt mot omgivningen som mot sig själv. För att den självkänsla du bär med dig, den kan ju inte vara okej. Man vet att man gör någonting som är fel.
Och det går ju aldrig att ta tillbaka. Det kan ställa till hjärtat. Även om man kan leva, personen känner sig okej med det nu på något sätt, så kanske det blir ett helvete om 10 år när det plötsligt slår honom eller henne vad dumt det var.
För det är ju så här, någonstans inom idrotten så är ju, jag menar, fusket är ju, det är ju jättefult. Det är ju en grundbult att inte göra det. Och att man är sann mot sin uppgift och att faktiskt acceptera vem man är.
Ja, men och jag tycker att det var så fint. Nu blir det här, nu kom det här avsnittet, när det har gått ett tag sedan det, men det var ju ändå Sirius målvakt i fotboll, åkte ju fast för doping, hade spår av kokain i blodet, och lyssnade på intervju med ordförande i Sirius, och det var liksom jättefint att dels var det ju väldigt tydligt såklart att han är ju avstängd och får inte spela, och det är väldigt så här, tydliga konsekvenser att ja, men det här är inte okej. Men också det här att sen ska vi även prata med den här målvakten liksom, och ta hand om honom, för att han mår ju inte bra själv i den här situationen. Och jag har varit så glad av det resonemanget, att man liksom inte bara tänker så här, men det här är bara helt idiotiskt, du är helt dum i huvudet hela du, utan någonstans så kommer det där från någonting, och liksom att det här är humanitärt, alltså ta hand om personer man har också.
Och nu lämnar jag doping lite, men just om man står kvar vid omgivningen, så kan ju omgivningen göra väldigt mycket för vad som sker i individernas huvuden. Då pratar jag om tränare, medspelare, träningskompisar och även föräldrar. Mycket just att agera, att man verkligen är en förebild själv, agerar på rätt sätt. Jag menar, som barn snappar man upp om mamma eller pappa säger åh, vad så dåligt gjort av mig. Alltså, sådana grejer, sådana kommentarer snappar man upp. Och samma sak med tränaren. Om tränaren har väldigt resultatfokus och liksom grämer sig över misstag. Och det är klart man tar in det också. Så att, och även mot medspelare och så vidare. Så att man tänker på att ta ansvar för de andra också.
Jag tycker så här, doping är ju ganska relevant i när vi pratar om såna här saker, att vara snäll mot sig själv. Och jag vet under förra avsnittet så att jag funderade på situationen där just när man blir skadad som den här målvakten, att man kanske tar hjälp av preparat för att få en snabbare rehab. Och att faktiskt försöka ta sig den tid som saker och ting tar. Och inte ta genvägarna.
Mm. Ja, absolut.
Och njuta. Och där är ju också liksom att där blir omgivning viktigt, att man faktiskt uppmuntrar den drabbade med så mycket positivt som det går.
Jag håller personen involverad och hör av sig och fikar. Och...
Ja, och liksom att det är ju... Man, det kan ju vara en basketspelare som är jättebra på plan och väldigt så här, positiv och så på plan. Och sen utanför, det här har vi pratat om också förra avsnittet med alltså jag är idrottare som har fått hjärnskakningar, och liksom det som händer då är ju liksom att då ska man ju vara väldigt lugn och liksom det till och med ligga liksom i ett mörkdum utan intryck alls. Så det är ju väldigt extremt, men om man som idrottare liksom klarar av att vara själv med sina tankar och ändå liksom på något sätt bibehålla någon form av att man är schysst mot sig själv, då har man ju kommit väldigt långt. Men om man varje gång när man blir själv och inte har telefon eller någon distraktion och så blir man direkt väldigt negativ, då har man ju också någonting att jobba med, för att det behövs. Och det blir ju tydligt när man blir skadad, för då blir det mycket mer tid själv och mycket mer tid till reflektion. Och är man då liksom sen tidigare dålig på att hantera det, så blir det jobbigt.
Ja, absolut, och på många sätt också. Och jag tror många skulle gynnas av att, ja, men oftare när man går på promenad eller att man inte lyssnar på podcast, självklart hjärnskrynklar kan man alltid lyssna på, men nej, men att man inte lyssnar på podcast eller musik eller kollar på telefonen, eller att man bara är där med sina egna tankar, och även att man är själv ibland hemma och inte, alltså bara är ett tag. För att som du säger, när man får mer skadad, så kan man få den problematiken, alltså behöver man ta hand om det mer. Men även på planen eller på isen eller vad nu kan vara, så blir det också, då blir man också mer med sig själv på något sätt. Så att om man är mer van att hantera sin egen röst och hantera sina egna tankar, så tror jag man har hjälp av det när man väl är i backen också. Samt också så det kommer nog upp mycket när folk ska gå och lägga sig och sova. För då blir man väldigt mycket med sig själv i sängen. Man ligger ner och det är tyst och det är mörkt. Så att träna lite på att bara vara tyst med dina egna tankar lite oftare, tror jag är jättebra.
Kommer ni ihåg för 2 veckor sedan när vi spelade in förra avsnittet, så precis innan vi skulle gå in i studion och prata, så poppade jag musik i högtalarna och så sa jag till er så här: vet ni vem det här är? Det här är typ en av de största. Sen så var jag lite mer hemlighetsfull så där. Har ni gått och plågat er? För ni knäckte ju inte vem det var. Jag sa ju aldrig vem det var som sjöng. Har ni liksom, har du, Fredrik, lyckats släppa det, eller har du plågat dig igenom de här 2 veckorna sedan jag spelade upp den där?
Jag har inte plågat mig själv. Jag jobbade febrilt med det. Och det känns så bekant, så det är väl
någon och du ville att jag skulle spela låten igen samtidigt som du tog fram din mobiltelefon.
Exakt.
Och det hade varit en genväg och det var fusk.
Ja, för fast det fanns inga regler där å andra sidan.
Så kan du spela låten?
I idrotten finns det tydliga regler.
Men om jag säger så här, jag gav er en ledtråd.
Men jag släppte, men jag har absolut tänkt på det. Jag är King, sa du.
Ja, exakt. Han har ett epitet som är King. King Carl. Och ni tittar på mig som 2 fågelholkar.
Men nu är det ju det här på spåret känslan när man, ja, liksom är så otroligt rädd att man ändå ska säga fel, så man säger ingenting.
Plötsligt så kommer det då ett musiktips i hjärnskrynklarna. Carl Lewis, Break It Up, en låt som han gjorde. Under
var det Carl Lewis?
Alltså?
Ja, jag vet att han har spelat i band. Men...
Och du gissade på musiker. Massa sköna soulartister.
Ja, men det var ju skön röst alltså. Ja.
In på Spotify och sen så söker ni på Carl Lewis och Break It Up, en av vår tids absolut största idrottsmän, som antagligen har kört rent spel från start till mål.
Har han det då?
Han har ingenting som visar något annat.
Jag har tjafsat med honom lite en gång.
Carl Lewis?
När jag var liten, ja. Det var hans sista lopp på stadion. Och sen stod jag i lång kö och skulle få autografa honom. Och så fick jag det. Och så skrev jag in bara Carl. Så tänkte jag, kan inte vara hela autografen? Han måste korta ner den för det är så många som står i kö. Så jag frågade, vad är det här? Är det allt? Och då tittade han på mig väldigt surt. Och så tänkte jag, ja, men det är dags att gå vidare. Acceptera det.
Det här är ungefär liknande grej, fast det är ett helt annat sammanhang. Dr. Alban, det här är ju liksom 90-talet. Han hade ju slagit igenom dem med singing Hello Africa och No Coke hette en låt också. Så hade han, skulle han släppa en ny platta, ett helt album. Och så var vi på den liksom så här pressspelningen på Cirkus, och då så spelade han Hello Africa och No Coke och så en ny låt, och då var vi så här, men varför spelade du bara en ny låt och inte då du körde bara massa gamla? Då tittade han argt på oss och så sa han inget mer och så gick han.
Ja. Tillbaka till att vara schysst på sig själv då. Alltså en konkret grej man kan jobba med också, det är ju kroppsspråket. Ofta hänger det mycket ihop, och man blir bättre på att ha ett bra, kraftfullt, positivt kroppsspråk, så blir det också lättare att hantera sin inre röst. Men det är intressant med det här med kroppsspråk, för att om man pratar med många, om man tar tennis som exempel, så finns det är många riktigt duktiga tennisspelare som tycker det är lite pinsamt att knyta näven på träning. Ja, det tycker jag är jättekonstigt. Då tycker jag att man har fel.
Varför tycker man det?
Jag vet inte. Och jag tycker det är helt... Man måste ändra på det, tycker jag. För att det är så... Alltså, jag kan knyta näven hela tiden. Men det är viktigt att göra det ibland. Det gäller ju att träna på det sättet. Om man vill prestera så bra som möjligt på match eller så, så gäller ju att... Ska ju arbeta på samma sätt och få det betyda på träning också. Då måste man ju knyta träna...
Är inte tennis en väldigt mental sport? Jag har ganska dålig koll på tennis. Jag är...
Absolut, det är ju det. Du är ensam varenda... Allt hänger ju på dig.
Och matcherna kan bli ganska långa.
Mm. Ja, verkligen.
Att just för egenskapen att knyta näven.
Ja, och liksom, det är det som är häftigt också i tennis. Att du kan alltid vinna matchen. I vissa idrotter där det blir tid så är det ganska kört en kvart kvar. Man ligger under 5 mål. Men i tennis så finns det alltid möjlighet att vända gamet, vända sättet, vända matchen. Så att... Ja, det är så viktigt. Jag hade argumentation med en tränare en gång. Han tyckte att om man låg under... Om man hade tagit första set, låg under det andra set och var trött. Så kan det vara bra att tanka bort den matchen. Och släppa, eller, tanka bort det setet, släppa det setet så man får ett tredje set. Men det är så viktigt att och alltid kriga på varje boll. Och jag menar, om man är trött, vill man inte heller ha 2 set då istället för 3. Känner jag. Mm. Och det skapar ju... Det är så viktigt där att hela tiden kriga på varje boll för att skapa den rutinen. Så att när det väl är tajt, om man inte gör, om man tankar ibland, så blir det lätt att man väljer den enkla vägen. Men om man har en, som en vana att alltid kriga varje boll, så blir det lättare att ta den tuffa vägen och fortsätta. Och det, man skapar också ett rykte av att han eller hon ger sig aldrig. Då blir det jobbigare att försöka serva hem sättet mot en person.
Ja, jag tror att det med knyta näven har ju också att göra med att man tänker sig bilden, alltså det här när idrottare kommer in och säger ach, shit, jag var så jävla dålig idag, så skattar ju folk liksom att det finns en sån bild av att ja, men det här är en seriös person som driver, som aldrig är nöjd liksom. Medan att liksom bilden av att så här, ja, men jag är skitnöjd med det här, och att man det är som svårt att säga det på samma sätt. Alltså det får ju inte ofta samma liksom reaktioner.
Lite osvenskt också på något sätt.
Ja.
Nidbilden, alltså lite av hur många vissa ser på vad som är svenskt. Men och jag tror, precis, man sticker ju ut om man knyter näven. Då visar det sig att man bryr sig, och då blir det större fall, tänker många, om det går dåligt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här är ungefär som att snacka, vad är definitionen på friluftsliv? Liksom, när är man dum eller när är man snäll mot sig själv? Vad hjälper, vad skälper? Det är som så här, liksom, jag har fått för mig att jag inte ska dricka lika mycket kaffe som jag gör, så att jag dricker gärna te. Och just i morse så var jag så här, jag vill ha kaffe, fast jag borde ta te. För det är snällare mot magen, tänkte jag. Men så gjorde jag kaffe för att jag ville ha kaffe. Och det är ju så här, ska man dricka vatten eller kan man dricka en Coca-Cola? Ska man käka en morot eller en bakelse? Ibland så kanske man mår ganska bra av att äta en bakelse för att det är gott och inte fundera så mycket på det.
Vad tänkte du då med friluftsliv?
Nej, men det är ju en ganska... Så här, försök definiera när du är snäll mot dig själv.
Ja, men det känner man ju.
Ja, men vad är friluftsliv då?
Va?
Vad är friluftsliv? Ja, men... Är det när vi går på en grusgång i en skog ute på Gärdet, eller är det när vi är ute i Liljanskogen och tältar i Alperna?
Men
eller...
kan vi inte gå tillbaka till vad snäll mot sig själv? Det tror jag.
Nej, men det var mer ett exempel på att alltså, definiera vad som är snällt, att när är det ett bra beslut?
Ja, men en bra grej att lyfta där, det är ju den där kortsiktiga versus långsiktiga grejen också. Alltså, det kan ju vara snällt mot sig själv och ge sig och köpa liksom unna sig själv en bulle. Men sen är det snällt mot sig själv att ta och käka 25 bullar då. Det kanske, alltså, och det tror jag man känner också. Men viktigt att bli bättre på att känna efter. Är det här snällt mot mig nu? Funkar det långsiktigt? Ja, det gör det. Funkar det inte långsiktigt? Ja, men då kanske det är, vad är viktigast? Och liksom att man tänker, man har...
Ja, men jag tror så här, du vet, när du kommer till så här morot eller en bulle, att du får höra att du ska käka grönsaker och det är viktigt och det gör man ju kanske. Och sen så kan det bli att tar man en bulle så är den fylld med så mycket synd så att du får ångest. Att det kan bli svårt att hantera, ungefär som när du drabbas av anorexi eller någonting, bulimi. Liksom, att du är så programmerad med massa liksom så här, ja och nej, vad du får göra. Mm. Så att ibland så kan det bli lite så här klarsynt. Det är som Harry Schein, drack väl ganska mycket whisky och rökte ganska mycket cigaretter och blev ganska gammal. Mm. Och så finns det de som inte blir det. Liksom.
Ja, men det är så viktigt där också, om du tar bullen, om du känner att du kommer plåga dig själv lång tid efteråt. Alltså, det är så viktigt där att vara schysst mot dig själv och liksom köpa valet efteråt. Om du vet.
Men och så kan man ju liksom det här med att när är jag snäll mot mig själv och inte, så vågar jag liksom säga att alla som lyssnar och alla vi tre här kan bli snällare mot oss själva. För att vi blir så hela tiden utsatta, eller på sig. Alltså i idrotten, att där man blir utsatt för att göra misstag, och i arbetet så hela tiden pushar du dig själv, John, och du dig själv, Fredrik. Alltså att det är många grejer som händer, och att så här, det där som du berättar om Dr. Alban, när du går och Dr. Alban gör en fantastisk spelning, men du är ändå kritisk och känner så här, varför spelar du inte fler nya låtar liksom? Och det där är ju jobbigt för Dr. Alban. Alltså jag tänker att för alla, att det någonstans finns en sån kritisk syn på det man gör alltid. Och så fort man gör något så finns det alltid folk som tycker, framförallt inom idrotten. Det kommer... Hur du än spelar fotboll, hur du än spelar tennis, hur du än spelar golf, så kommer det vara folk som tycker det är bra, och sen kommer det vara folk som är kritiska. Och där behöver du liksom jobba med dig själv, att ha en god grund för dig själv, så att du liksom har att liksom orka med de här grejerna som kommer runt omkring.
Och ha med sig ett konsekvenstänk. Alltså, vad blir konsekvenserna av det här? Och blir det bra konsekvenser långsiktigt?
Ja, och att vad vi oftast, så är det ju så här, om vi tar den här bilden av de som är väldigt taskiga mot sig själva, de jag träffar blir ju också ganska liksom ofta irriterade, man kanske sover dåligt, man kanske har liksom lite problem att, så här, med relationer, man har svårt att liksom hantera misstag under tävlingar och matcher, och man blir väldigt liksom frustrerad, man blir antingen väldigt arg eller tvärtom, så blir man väldigt liksom ledsen och väldigt besviken. Alltså, då menar jag inte att man blir lite besviken, utan då kanske vi pratar en vecka efter en prestation eller några dagar, att man liksom helt gräver ner sig i det här. Och är man där, så är det ju väldigt tydligt att här är någonting, alltså om vi tänker definitionen av det, att här, och där måste man ju som individ äga när behöver jag göra en förändring, och när behöver jag liksom kanske faktiskt också se när glaset är halvfullt liksom, inte bara halvt tomt.
Det är som återvinning. Återvinning.
Återhämtning.
Att en grund är ju att hela tiden få en schysst hämtning och att inte sitta och gamea till klockan 3 på natten när man ska gå upp till dagis klockan 6 på morgonen för att hinna med, då ger man sig själv inte en schysst chans. Och när man är utvilad så är det mycket lättare att fatta bra beslut.
Definitivt. Och jag tror det är viktigt också att tänka, alltså, om man är väldigt taskig mot sig själv på träning och tävlingar, så är det lätt att fastna i just vad man gör där och då. Men som du är inne på, så har livet som helhet väldigt stor betydelse, och hur man ser sig själv och sin självkänsla, att man har grejer, man har tid för återhämtning, man värderar sig själv till mycket att ge sig själv den tiden, att man gör grejer som är kul bara för att göra dem, det är ingen prestation, det är roligt att göra det, man umgås med människor som tycker om en som man är, inte bara för att man är en duktig hockeyspelare, och man gör grejer som är meningsfulla i sig, som man mår bra av, och funderar på hur man vill vara som människa, vilka värderingar är viktiga för mig, vilka långsiktiga liksom egenskaper, men vara en bra människa, vara en schysst kompis, men försök vara det, vara ärlig, men jobba med att vara ärlig och fokusera på grejer som är stabila. Och liksom vi lever, alltså nu blir det väldigt sådär, men vi lever ju bara en gång. Och skapa en miljö och tänk på dig själv. Alltså hur vill vi må bra i det här livet?
Fredrik, kan jag fråga till dig?
Ja, kör.
Det här svaret, finns det lika många av som människor i världen? Vem är viktigast i världen?
Ja, men det vet jag. Jag vet att du syftar på mig själv. Och liksom,
ja, men det tycker inte jag.
Nej, det tycker du. Det är
exakt.
Ja, absolut. Och det tycker jag är, ja, men, och det är ju så viktigt att först och främst ta hand om sig själv. Det är då man kan hjälpa andra. Jag tror det är en viktig fråga att ställa, för att jag tror många inte tänker sig själva och liksom tänker att det är fel att tänka sig själv.
Men jag tänker att Ester, mitt barn, är viktig.
Jo, men, alltså, men
du liksom får välja vem som...
Men för att du ska kunna lyfta Ester på bästa sätt, så ska ju du vara 100%. Du är ju viktig. Du är viktigast för dig själv, för att kunna ge till alla andra.
Jag hade offrat mitt liv för Jade, kan jag säga, min dotter. Men som du säger, jag måste ju, dels som en förebild måste jag ta hand om mig själv, för att hon ska se att jag gör det. Och sen, som John säger, så måste jag ju, för att kunna hjälpa henne på ett bra sätt, så är det ju en skyldighet mot henne att jag tar hand om mig själv.
Och här kommer vi in på en väldigt bra grej då, tycker jag. Nej, men vi skrev ett blogginlägg för några månader sedan, tror jag, med rubriken "Hur ofta frågar du hur tränaren mår?" Och liksom, det tror jag var en av våra mest lästa blogginlägg någonsin, typ. Och just för att det här vi pratar om, att okay, jag köper det, för att jag ska kunna hjälpa Ester så måste jag hjälpa mig själv. Liksom. Och att där som tränare, att om du tycker dina idrottare är väldigt negativa, alltså, så någonstans måste man kunna gå till sig själv. Alltså, som tränare skulle jag ju säga att får man oftast mycket mer negativ feedback och input än vad man får som idrottare. Det är ju mycket mer krävande roll på det sättet, och är väldigt få positiva liksom input man får som tränare. Så där, om någonstans, behöver man verkligen jobba med att typ stay positive.
Ja, men ofta är det ju den feedbacken man får, är ju det här var inget bra pass, eller det här, alltså, som du säger, det är mycket kritik. Det är inte ofta man, och vilken bra träning tränar. Alltså, och också hjälp tränaren att hjälpa dig själv. Alltså hjälpa dig. Alltså, säg till tränaren när han eller hon hjälper dig på ett bra sätt.
Mm.
För då vet ju tränaren hur han eller hon ska fortsätta hjälpa dig.
Mm.
Och det är jättevärdefull information, tycker jag, för tränaren.
Ja, och där är ju så att det kanske någon som kanske inte har slutat lyssna, eller som lyssnar fortfarande och kanske är lite irriterad, tänker så här, men de pratar bara om det här positiva. Man ska bara vara positiv, är så trött på det. Så är det ju så att det vi någonstans pratar, det är klart man kan vara negativ, eller liksom också att prata om det som är jobbigt. Det är också viktigt. Alltså det finns två sidor. Liksom. Allting är inte bara guld och jätteroligt hela tiden. Men den viktiga skillnaden är att liksom, du kanske inte behöver prata om din dåliga match 10 gånger. Det kanske räcker att göra det en gång. Och då gör du det med liksom din tränare eller din kompis eller så. Att det här när det blir liksom ett ältande, att det blir bara så här, men det där eller det där. Det leder ju ingenstans.
Nej, och jag skulle vilja göra den lilla skillnaden också, att det handlar inte bara om att lyfta det som är positivt, utan viktigast är ju det som är konstruktivt. Det är ju det handlar om, kanske.
Ja.
Det som faktiskt ger någonting.
Mm.
Det är där man vill vara.
Ja, och skapa en rättvis bild. Alltså det är ju inte heller rättvist att bara se det som man gjorde dåligt. Alltså det är ju jätteorättvist mot sig själv.
Ja, och det, jag brukar ofta, ett bra sätt att hantera, ett steg i att hantera misstag på ett bra sätt tycker jag är att ställa sig frågorna, vad gjorde jag bra? Och lyfta det så att man fortsätter göra de grejerna. Men också eventuellt beroende på vad man gjorde, alltså hur kan jag göra det bättre? Och det är ju hur jag kan göra det bättre som är intressant, inte vad jag gjorde dåligt. Frågan hur jag kan göra det bättre, det ingår ju att hitta det man gjorde dåligt och liksom se hur man kan göra det bättre. Men frågan i sig, vad jag gjorde dåligt, den ger ju ingenting.
Nej.
Det är viktigt, alltså det är just det liksom hur...
Jag sitter och tänker på när ni har individuella samtal och nu är det så här att de människor som ni har samtal med har ju redan öppnat sig. Det finns jättemånga människor som har svårt att öppna sig, som bara täpper igen alla känslor. Mm. Och det är ju sällan särskilt konstruktivt. Det leder inte till något bra, utan det är snarare tvärtom. En del kan bli tysta.
Tar inte plats.
Exakt.
Blir missförstådda.
Ja, och sidosätter sig själva lite. Mm. Och vad skönt det är att bara öppna upp och faktiskt berätta precis så som man känner. Och att inte vara rädd för att berätta vad man känner. Jag tycker så här, man blir ju klokare för varje dag. Man lär sig massa saker att faktiskt ta sina känslor på allvar, och att det är faktiskt så här att känslor är ju inte alltid logiskt tänk, utan det är baserat på en känsla man har i kroppen. Och det finns inget rätt eller fel på det, utan det är ju faktiskt vad man själv känner. Och när man börjar diskutera de här känslorna så kan man ju faktiskt kliva framåt.
Och John, om du skulle ta fram det du gjort bra igår, vad gjorde du bra igår, om du skulle nämna två
som jag gjorde igår?
Som du gjorde igår.
Jag stängde av min mobiltelefon, jag läste en bok och sen så åkte jag på ett möte och hade det mötet i lugn och ro och slog på mobiltelefonen efter det mötet. Så att jag fokuserade på två saker, sen var jag mottaglig för andra saker.
Bra. Fredrik?
Ja, det är svårt alltså. En grej jag gjorde bra var att jag tog med mig min dotter och stack hem till mina föräldrar och hade en underbar kväll, så att min sambo fick lite egen tid. Och sen kom hyfsat i tid i säng. Det var bra gjort.
Och du då, Mikael?
Nej, jag gjorde inget.
Du gamade.
Jag gamade.
Jo, men du lekte med din dotter istället för att...
Ja, just det. Jag gjorde ett bra val istället för att jobba. Så åkte jag hem. Jag drog. Nej, men istället för att jobba på kontoret så åkte jag hem och var med Ester när hon var vaken, och så kunde jag jobba sen på kvällen istället. Mm. Det var jag nöjd över, för jag fick en jättehärlig stund där. Och så när hon somnat så kunde jag sitta ner igen.
Och nu får du hitta på en grej du själv gjorde bra också.
Ja, men det var ju jag gjorde ju bra. Ja,
men det var jag som inte,
det var jag som såg det.
Ja, du som såg det. Ska vi ta upp en sak som var dålig precis nu? Mm. Jag la upp värsta bomben till er och ni nappade inte. Jag kände mig kränkt där. Mm. Nu berättar jag mina känslor för er.
Ja.
Och just i konfliktsituationer. För att det är att vara snäll mot sig själv, när man inte är det, det blir ju liksom en konflikt. Om man berättar vad man tycker och tänker så kan man få förståelse från två håll.
Och så det känns ju väldigt tryggt liksom, att där när du då sitter med två hjärnskrynklar, att du blir helt ignorerad när du öppnar.
Men det är
upp
jättebra att du uttrycker att du känner dig kränkt ju. Ja. Det är då vi kan komma någon vart.
Ja. Men nu har vi ett sånt tillåtande samtal, så att det är inga bord och stolar som flyger.
Nej, inte. Vi kanske efter då. Men ja, fint att du lyfter. Och det är en viktig grej som du lyfter. Att våga öppna upp. Och att liksom... Det är ju... Man behöver... Det är det som också det här med att vara... Fokusera, vara snäll mot sig själv. Alltså, då behöver man ju också inse att man är taskig mot sig själv. Och det är ju inte så roligt att inse det. Så att, och där behöver man ju att öppna upp för att kunna göra en förändring, så behöver man ju faktiskt se att jag är ju taskig mot mig själv.
Ja, precis. Erkänna det och även medvetenheten att man, man är lite mer medveten, för jag tror många kanske är taskiga mot sig själva utan att tänka på det. Och hur, alltså, det går bara på automatik på något sätt.
För att göra en glad summering, jag lyfte någonting som jag tyckte var viktigt, och ni tog till er det och fortsatte att prata om det. Jag ansåg att det var viktigt. Jag var snäll mot mig själv som påpekade det här, och ni var snälla mot mig.
Och du var snäll mot oss och berättade det, så att vi vet. Alltså, det är jätteviktigt. Jag vet inte vad du känner och tänker. Det är viktigt att uttrycka det också.
Vet ni, det är knasiga. Jag vet inte om ni har kollat i kalendern. Men när publiceringen för det här avsnittet, det är snällhetens dag. Hör gärna av er, kontaktet hjärnskrynklarna.se. Och tack Mikael och Fredrik för att vi pratade.
Tack John.
Tack John.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.